8, Örskär sydväst 9. Äggegrund sydväst 5, Kuggören syd 4, Brämön sydväst 4. Lunge syd 3, Skagsudde nord 2, dålig sikt. Järnesklubb syd 2, Holmön sydväst 3, dimma. Bjureklubb syd 8, dimma. Piterönskär syd 5, Rödkallen syd 7, dimma. Och Kemifyr sydost 9 meter per sekund.
Nu gör vi det igen, Sverige. P1-morgon här, Mikael Kulle på plats. Tisdag väntar på oss. Nyheter, likaså Katarina Boive på Ekot när klockan slår 6. God morgon.
God morgon.
En nyhet just idag, de otäcka bilderna från Liverpool igår kväll.
Ja, många skadades, varav två allvarligt, när en man igår kväll körde en bil in bland människor som firade att Liverpool vunnit Premier League.
Och mer av det som stundar i timmen som kommer, rättegången som skakar om Ecuador, fyra pojkar som försvann där och så mer om lyssnarnas sommarvärld i år.
Pilot brändes till döds i Syrien, nu åtalas svensk IS-terrorist. Granskningen av djurvårdskedjan Evidensia fortsätter. Hunden Albus dog efter ett rutiningrepp. Och osäkerhet i Bangladesh. Reformer dröjer och inga val har hållits ännu. Ja, många människor skadades, varav två allvarligt, när en bil körde in i en folkmassa i Liverpool i England igår kväll. Polisen misstänker inget terrormotiv bakom händelsen, det sa Jenny Sims från Liverpool polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar det inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FCs seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav ett barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Vi förstår att folk är upprörda, sa Dave Kitchen från ambulanstjänsten.
This is indeed an appalling incident. And we understand that people will be deeply upset.
Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Liverpools politiska ledare Liam Robinson från Labourpartiet sa på presskonferensen att stan kommer att ta sig igenom det hela.
Liverpool is a city that has a proud history of coming together and supporting each other during challenging times.
Pontus Mattsson, London.
Och svenske Jimmy Hemmingsson var på platsen när bilen körde in bland folk.
Vi går ner på puben, vi tar några bärs. Och helt plötsligt så är jag 10 meter ifrån oss och ser att nu händer det någonting. Det bara smäller och det är panik och folk bara, det blir kaos liksom. Över på gatan, det är en katastrofplats liksom. Det är blod, det är liksom, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Och nu när vi gick därifrån så är det här som en liksom öde gata. Polisen har spärrat av, det ligger halsdukar, det ligger matchströjor, det ligger sjukvårdsväskor som bara ligger där kvar liksom på platsen.
Svenska Jimmy Hemmingsson som alltså var i Liverpool igår. Och så Sverige. En person har förts till sjukhus efter skottlossning i natt utanför Grästorp i Västergötland. En person har gripits i anslutning till platsen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenske IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror Javdad al-Kassabeh.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Jodat Al-Kasasbe. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Muad Al-Kasasbe mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes Al-Kasasbe in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Utanför buren stod tiotals IS-män, beväpnade och maskerade. En av dem var, enligt åklagarna, svenske Osama Krayem. Han är dömd redan idag för terrorbrott i Frankrike och Belgien. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna. Jodat Al-Kasasbe säger att föräldrarna fortfarande inte kunnat se på videon där hans bror bränns ihjäl. Men de uttrycker en lättnad att det svenska rättsväsendet tar upp fallet. Jag hoppas att de under rättegången kan reda ut vilka andra som deltog i den här horribla gärningen, men också var liket kan vara. Att få veta det skulle kunna hjälpa oss att bearbeta sorgen, säger Jodat Al-Kasasbe.
Reporter var Event Checho. I de som har sina anhöriga i Gaza lever i ständig skräck att något ska hända med dem. Ahmed Matar bor i Stockholm men hela hans familj finns i Gaza. Varje morgon så kontaktar han dem för att se om de överlevt natten. På dagarna arbetar Ahmed Matar som parkourtränare.
Barnen vill att Ahmed Matar ska visa en bakåtvolt. Ahmed ser glad ut men hans tankar är hela tiden med familjen i Gaza.
Jag är glad med dem att de är glada men samtidigt mina tankar alltid med min familj.
Hans mamma, pappa och syskon bor i resten av deras sönderbombade hus i Chan Yunes. Under intervjun växlar han mellan svenska och engelska.
Så jag tänker att de har inte mat att äta i... The bombs anytime could fall on them, so it's a dangerous situation where my family could be killed any moment.
Min familj kan bli dödad när som helst, säger Ahmed. På nätterna är han uppe och följer nyheterna och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Och på senare tid har samtalen förändrats.
My mom always when I call her before. When I ask her how are they, they tell me they are okay, everything is fine. Nowadays, she don't tell me the same. She tell me, pray for us, we are scared.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Sedan kriget började har han förlorat över 50 släktingar och vänner, berättar han. Men trots att han är i säkerhet här hade han hellre varit tillsammans med sin familj i Gaza.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familjen så har jag förlorat allt.
Ahmed Matar som har sin familj i Gaza. Och reporter var Johanna Sjövall. I Bangladesh växer frustrationen över att reformer dröjer och att val inte hålls efter att den förra regimen störtades. Nobelpristagaren Mohammad Yunus som leder övergångsregeringen ifrågasätts nu allt mer. Och den politiska turbulensen påverkar även den viktiga klädindustrin.
Vi får inte betalt ordentligt och det finns inte tillräckligt med arbete på fabriken. Hemma är det ont om ris och linser. Moni Khatoum arbetar på en av Dakars många textilfabriker. Hon ligger efter med hyran och får inte längre kredit i mataffären eftersom hennes arbetsgivare inte kunnat betala lönerna i tid. Bangladesh är världens näst största tillverkare av kläder. Den politiska turbulensen har även påverkat näringslivet och klädindustrin. En del industrier som drivits av affärsmän som stod den förra regimen nära har tvingats ge upp sina verksamheter. Personer som är allierade men nu verksamma partier försöker ta över företagen.
They froze their bank accounts, which I think is a wrong approach. Of course, individual may be blamed and individual may be responsible for their wrong deed, but that should not extend it to company level affairs.
Deras bankkonton har frusits. Det är fel strategi. En individ kan ha begått fel, men det ska inte gå ut över företaget och de anställda, menar Kondaka Gola Moassem som är forskningschef på Tankesmedjan Center for Policy Dialogue i Dhaka. Osäkerheten kring framtiden, när val kan hållas och vilken politik som kan komma, har fått investerare att ligga lågt. Den senaste tiden har trycket på besked om när val kan hållas ökat. Och i förra veckan hotade Nobelpristagaren Mohamed Yunus, som leder övergångsregeringen, med att avgå. Efter en rad långa möten i helgen ser han nu ut att sitta kvar. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Så till granskningen av djurvårdskedjan Evidensia. Sjuka djur tas emot på Evidensias djursjukhus och kliniker trots att personalen vare sig har tid eller resurser att vårda dem. Det här vittnar flera tidigare anställda om. Linneas hund Albus, som var en sharpei, dog efter en felbehandling på ett av Evidensias sjukhus.
Förtroendet följer ju i botten. Och det är mycket känslor man ska hantera samtidigt. Otroligt ledsna. Kände oss lurade.
Linnea tog med hunden Albus till Evidensia i Växjö för att sy ihop ett sår över nosen. Efteråt fick de med sig en vanlig smärtstillande medicin hem. Men medicinen ger Albus magproblem. Något som veterinären också varnat för. Albus behöver akutvård och skrivs in på Evidensia. Ett dygn senare dör han av ett troligt magsår.
Albus är ju vårt första barn, kan man ju nästan säga då. Det var så vi behandlade honom.
I Albus journaler kan man se att en veterinär tidigt misstänker magsår. Trots det har ingen på sjukhuset följt upp veterinärens misstanke. Linnea anmäler händelsen till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De får rätt hos nämnden. I beslutet står det att Albus borde ha fått intensivvård. Antingen på plats eller på ett annat sjukhus där det fanns sådana resurser. P3 Nyheter har pratat med 14 tidigare anställda hos Evidensia som vittnar om personalbrist och press som leder till missförhållanden i vården. Fem av dem berättar att Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att det saknas både kompetens och resurser. Marlene Areskog är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige. Hon vill inte kommentera enskilda fall, men vi frågar ändå om Albus.
Det är tragiskt och jobbigt för alla inblandade och inte minst djurägarna. Och det finns inget en veterinär hellre vill än att göra sjuka djur friska.
Och många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar. Och därför skriver man in fler patienter än man har tid för. Men det här handlar ju om djurens liv. Borde man inte prioritera annorlunda?
Vi sätter alltid djurens främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet. Det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Marlene Areskog, veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige. Reporter Matilda Skare Hag, P3 Nyheter. I Dalarna kommer kritik mot en lägenhetsaffär i mångmiljonklassen. Den till hälften kommunala stiftelsen Idre Fjäll sålde 4 nyrenoverade lägenhetshus utan budgivning 2023. Det visar en granskning som P4 Dalarna har gjort. Affären får hård kritik av politikern Östen Sjögren från kommunlistan.
Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, men det är för jävligt helt enkelt.
Östen Sjögren från partiet Kommunlistan är starkt kritisk till hur den till hälften kommunala stiftelsen hanterade försäljningen 2023.
Det är inte rimligt. Det är inte rimligt på något sätt.
Här på Idre Fjäll kan man ha gått miste om uppskattningsvis 20 miljoner kronor i affären.
För de här fyra mörkgråa lägenhetshusen i centrumbyn, som det heter där vi står nu, de hade precis helrenoverats när Idrefjäll plötsligt valde att sälja dem för 40 miljoner kronor till ett gäng affärsmän från Göteborg.
Och bara inom loppet av 18 månader har de i sin tur sålt vidare alla lägenheter för uppskattningsvis 60 miljoner kronor.
Kasta bort fastigheter bara för man har bråttom, då är man inte affärsmässig.
Idrefjäll vill inte vara med på en intervju, men P4 Dalarna har tagit del av ett brev till politikerna i Älvdalen där Idrefjäll i det närmaste beskriver försäljningen av centrumbyn som en ödesfråga. Något som behövdes för att säkra fortsatt verksamhet mitt i den ekonomiska krisen.
Men Östen Sjögren köper inte den förklaringen.
Nej, det är fortfarande för jävligt.
Reportrar Gustav Elving och Martin Eriksson, P4 Dalarna. Vädret, dagen börjar med soligt väder i större delar av Götaland och Svealand, men under dagen rör sig regn in västerifrån. Även i södra Norrland först soligt, men på eftermiddagen tätnar molnen från sydväst. I norra Norrland passerar regn och skurar norrut och det kan komma oska i inlandet. Från 18 grader i söder ner till 10-15 grader i norr. Mikael Kulle, nu startar P1 morgon.
På riktigt kan man säga. Jag tar med mig den där med soliga starten på den här tisdagen. Alltid något att glädja sig åt. Och på vår agenda för dagen, morgonen snarare. Riskerna när kriminalvården växer, bland annat generaldirektören och företrädare för facket möts här i studion om en timme. Dessutom planerna på ett Sverigehus som inte kräver bygglov, och så får vi veta vem som blir lyssnarnas sommarvärd här i P1 i år om bara en liten stund. Och apropå sommar, Filip Ramqvist med ekonominyheter. Turistsäsongen ligger väl framför oss?
Ja, vi pratade lite sommarplaner här förut. Tänk att fråga, kommer du åka till USA i sommar mycket?
Det kommer jag inte att göra.
Då följer du en trend, för det är faktiskt många som planerar att avstå från resor till USA den här sommaren.
Du kallar mig trendig.
Du är alltid trendig, Micke. Men det kommer göra till att Sverige och Europa kan gynnas som turistdestinationer när USA-turismen viker ner. Det här menar turismforskare.
Återstår att se hur och vem som gynnas. Radiosporten också, Janne Rindstig med oss just idag. Fotboll, ett ämne, och bland annat då firandet i Liverpool som övergick i dramatik.
Ja, det blir en hel del fotbollsrelaterade nyheter idag, men då helt olika perspektiv. Dels då kring det här senaste vi vet kring firandet runt Liverpool FC. Det avbröts ju abrupt igår kväll när en bil plötsligt kördes in i folkmassorna. 27 personer vad vi vet har förts till sjukhus där. Men vi har också sportsliga nyheter då kring herrallsvenskan, där toppen tajtades till rejält efter ett par sena mål sista halvtimmen igår. Och nu är det bara 3 poäng som skiljer där, de 4 första lagen, när vi börjar närma oss sommaruppehållet.
Det är om sporten, men också Andrea Valdrama som kommer att uppdatera oss under morgonen. Då gäller det kulturnytt och en hyllning till Queen.
Ja, det är ju dags för utdelningen av Polarpriset i år, och det är ju jazzpianisten Herbie Hancock och dirigenten och sopranen Barbara Hannigan som får pris, och så rockbandet Queen då. Vi har pratat med Fredrik Åkesson, han är gitarrist i progmetalbandet Opeth, och tillsammans med svenska bandet Ghost så ska de framföra en Queen-låt på Polarprisutdelningen ikväll. Och för att hålla nerverna i styr, Micke, så har han ett knep.
Man får väl tänka att man står i replokalen och försöker. Eller som någon sa, tänk att alla är nakna, då kommer du slappna av. En psykologisk fint.
Ja, kanske något att tänka på för nervösa radiopratare också.
Man kan alltid tänka på nakenhet, höll jag på att säga. Men det lämnar vi till ett annat tillfälle, tror jag. Jonna Westin finns här vid min sida, Vetenskapsradion. Du tänkte ta upp det här med att försöka locka forskare från USA till Sverige.
Ja, precis. Vi har ju pratat en hel del om hur Trump-administrationen pressar universiteten i USA. Och EU och Sverige hoppas kunna få välkomna de toppforskare som kanske flyttar till ett annat land. Men konkurrensen om de här är stor, och Sverige står kanske inte högst upp på listan.
Får se om det finns knep då att locka med just till Sverige. Peter Bjurbo och Karin Holsten är producenterna denna morgon, ska jag tillägga. Närmast ska vi göra ett besök i Ecuador, där den allt värre gängbrottsligheten gjort att president Daniel Noboa regerat genom undantagstillstånd nästan hela tiden sedan tillträdet för 2 år sedan. Men militären anklagas för att i skydd av undantagstillståndet bryta mot mänskliga rättigheter genom att gripa oskyldiga. Och idag så börjar en rättegång som skakar om hela landet och vår Latinamerika-korrespondent är på plats.
Militärerna har samlats utanför en liten lucka i entrén på arméns högkvarter i Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas mest våldsamma. Här i luckan hämtas ammunitionen. Löjtnant Francisco Suarez gör rent sin pistol och stoppar i nya kulor. Sen hoppar vi in i hans jeep för dagens patrullering.
Ja, listo, ya me adelanto.
Redan när vi går in i bilen funderar jag över när jag ska fråga militären om Alvinas fallet. De fyra försvunna pojkarna. Nu eller senare? Jag väntar.
Eran aproximadamente 18 horas con 45 minuter.
Klockan var 7:15 på kvällen när mina två söner gick ut för att spela fotboll med sina klasskompisar. Fotbollsplanen ligger precis där borta, säger Luis Arroyo och pekar ut genom dörren på den jordiga gatan i den fattiga stadsdelen Malvinas i södra Guayaquil. Han sitter med en tallrik kyckling och ris framför sig. Vi pratar om den där kvällen i december då hans två söner försvann. Mina pojkar visste att de skulle vara tillbaka till 8:30, men de kom inte. Vi blev oroliga, min fru och jag, säger Louise. De började leta. Louise fick veta att patrullerande militärer stoppat ett gäng med pojkar en stund tidigare. Några lyckades springa undan och gömma sig, men fyra greps och fördes bort. Louise, två pojkar, Ismael och Josué, 14 och 15 år gamla, och två av deras kompisar, 15 och 11 år gamla.
Vi måste göra en denuncia.
Jag och min fru åkte till polisstationen för att göra en anmälan. Sen hände ingenting, säger
Louise.
Polisen sa till honom att inte lägga upp något på sociala medier och inte kontakta någon journalist, säger han. Dagarna gick. Louise blev allt mer desperat och till slut gjorde han det de sagt till honom att låta bli. Louise visar videor han la upp på sina sociala medier dagarna efteråt. Hans fru gråter i en av filmerna så att hon knappt kan prata. Fallet med de försvunna pojkarna fångades upp av medier som började undersöka. En ekvatoriansk journalist fick ett tips. Allt fanns på video.
Porque como se hizo mediático, ellos les exigieron a los militares que llevaron a nuestros hijos.
När skandalen var ett faktum erkände de ansvariga militärerna att de gripit pojkarna och lämnade över deras blodiga kläder till polisen. Militärerna hävdade att tonåringarna försökt råna en kvinna och att de gripit in. Men på videon syns inget rån. Militärerna hävdade att de lämnade över våra söner vid liv till ett kriminellt gäng samma kväll och att de inte vet vad som hände sen. Men det är uppenbart att de ljuger, säger Louise. Han leder in mig i pojkarnas sovrum in till köket i det lilla tegelhuset. Det står en våningssäng där inne med färgglada barnlakan. På väggen hänger diplom, bebisbilder och fotbollsaffischer. Min äldsta son Ismael spelade fotboll i division 1. Han skulle precis provspela för landslagets ungdomssektion, säger Louise, och visar medaljerna som står på en byrå. På byrålådorna har barnen ristat in sina namn med spretiga bokstäver. För länge sedan, när de just lärt sig att skriva.
Mi hija Kira de vez en cuando.
Nu sover min dotter Kira här. Hon är ensam kvar och känner sig tryggare när hon är omgiven av deras saker, säger Louise.
Hay por noche que siente que la abrazan dos personas.
Häromdagen sa hon till mig att hon känt under natten hur två personer kramade henne. Jag sa, det är dina stora bröder som har blivit änglar. Idag, den 27 maj, börjar rättegången mot de 17 militärerna. Under månaderna som gått sedan pojkarna försvann har polisen hittat förkolnade rester av deras kroppar i en satellitstad utanför Guayaquil. Två av militärerna har börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Och Luis hoppas att han till slut kommer få veta sanningen där i rättssalen.
Pero queremos saber la verdad, tenemos derecho a saber la verdad.
¿Y ahora dónde vamos?
Ahorita vamos a hacer un retén. Entonces estamos yendo.
Tillbaka i den patrullerande militärjeepen. Vi har åkt runt i Guayaquil i flera timmar. Och jag vågar till slut fråga löjtnant Francisco Suarez om de försvunna pojkarna från Malvinas. Vad jag förstår så gjorde militärerna sitt jobb. De såg något och de ingrep, säger Francisco Suarez, som ändå hoppas att rättegången kommer klara upp vad som faktiskt hänt. För, säger han, ingen påverkas mer av det här fallet än vad vi militärer gör. Så fort vi patrullerar i de fattiga kvarteren i Guayaquil så skriker folk att de hatar oss och att vi kommer för att kidnappa deras barn. Och, säger löjtnant Francisco Suarez, när det händer vet jag aldrig vad jag ska svara. Lotten Collin i Guayaquil, Ecuador.
Fem i halv sju visar klockan och nu ska vi närmast få höra tankar för dagen med författaren och föreläsaren Mats Bjurbom.
Drygt 20 år gammal, vid 80-talets början, bestämde jag mig för att bli utrikeskorrespondent. Mamma tyckte nog inte att det var en så bra idé. Jag hade klarat av några kortare vikariat på tidningen Falukuriren. Jag kunde ha blivit kvar, fått ett fast jobb i Falun, men det ville jag inte. Istället hade jag stora planer och drömde om världen som arbetsfält. Jag bekymrade mig inte om utbildning eller kontakter, utan packade helt enkelt ner min svarta reseskrivmaskin i ryggsäcken, fyllde på med kläder och tog Transsibiriska järnvägen från Moskva till Peking för vidare resa till Hongkong. Min oroliga mamma hade sytt en skjorta med fiffiga lögnfack där jag kunde gömma mina pengar. I Hongkong skrev jag oförskräckt på tok för långa artiklar om livet i den brittiska kronkolonin och skickade hem materialet till mamma, som tog sig an den otacksamma uppgiften att sälja till svenska tidningar. Man kan nog säga att hon var min agent, och det var inte något som stärkte min trovärdighet. Jag har korrespondensen kvar. Till exempel ett brev från en redaktör på tidningen Expressen som börjar: "Bästa fru Bjurbom, er sons artikel är inte av intresse för oss." Mamma till och med kopierade mina bilder i ett mörkrum som fanns i föräldrahemmets källare och där ventilationen var i stort sett obefintlig. Långt senare funderade min pappa på om hennes för tidiga död i cancer berodde på dessa sejourer i det ohälsosamma källarrummet. Kanske var det bara plötsliga tankar som luftades högt, men det kändes tungt att höra. En och annan artikel blev ju faktiskt såld, men det går inte att påstå att jag var framgångsrik. Jag borde ha hört mig för om vad tidningarna ville ha, men det var som att jag anade att drömmen i så fall skulle krossas. Jag gav mig själv uppdraget, kom iväg på ett äventyr och misslyckades. Skrivmaskinen släpade jag sen med mig till Nepal, Korea, Japan och USA. I Kathmandu var jag faktiskt nära ett mindre skop, för där dök tennisstjärnan Björn Borg upp efter att ha deklarerat att han tänkte sluta med tennis. Jag väntade utanför hans hotell, men allt det resulterade i var att jag såg hans dåvarande hustru Mariana kapa en cykelriksja och köra runt med en förtvivlad förare springande efter sig. Det hade kunnat bli något för hänt i veckan, men jag hade inte ens sinnesnärvaron att ta fram kameran och ta en bild. Nu fick det istället bli en icke-arvoderad notis i lokaltidningen The Rising Nepal, som jag har kvar som ett minne i någon av mina många pappershögar. Skrivmaskinen och ryggsäcken är sedan länge borta, men jag har kvar en gul perm med mammas korrespondens med svenska tidningsredaktioner. Så här, mer än 30 år efter hennes död, har jag insett att hon handlar av kärlek och inget annat. Nu, vid arbetslivets slut, känns det som en viktig insikt. Det handlar ju om relationer, att finnas till för sina närmaste, och inte om att prestera.
Björboms tankar för dagen. Och god morgon, ni som börjar dagen med oss på P1-morgon får strax höra en av dem som lämnat Gaza men som har hela familjen kvar mitt i kriget. Och så väntar Sommar i P1 runt hörnet. Idag avslöjas vem som blir lyssnarnas sommarvärd. Den personen är på väg hit. Men nu Katarina Bojve på Ekot när klockan visar 6:30.
I Liverpool i Storbritannien fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. Två av personerna är allvarligt skadade. En 53-årig brittisk man från närområdet har gripits. Brittisk polis sa på en presskonferens sent igår kväll att man inte ser det som en terrorhändelse. Det finns inga uppgifter om något motiv. Idag väntas åtalet mot den svenska IS-terroristen Osama Krayem som misstänks för grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Han misstänks ha varit med och dödat en jordansk stridspilot som IS brände till döds i Syrien för drygt 10 år sedan. Pilotens bror säger till Ekot att familjen är tacksam för att svenska myndigheter tar upp fallet. En person har förts till sjukhus efter skottlossning i natt utanför Grästorp i Västergötland. En person har gripits i anslutning till platsen, misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. I Malmö har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hyllie. Det finns inga uppgifter om att personer har skadats. Polisen larmades till platsen strax efter 2:00 i natt efter att flera personer har hört höga smällar. Platsen har spärrats av och undersöks av polisen. Och två av Alfred Nobels patenthandlingar hittades av en slump när en sommarstuga i Ronneby skulle städas ur. Det här skriver Sydsvenskan. Grannar upptäckte handlingarna i en hög med papper, säger Thomas Rydén som är värderare vid Crafoord Auktioner till tidningen. Dokumenten försvann i samband med en utställning på Tekniska museet i Stockholm 1975. Och hur de hamnade i sommarstugan i Blekinge, det är oklart. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
Sverige och Europa kan gynnas som turistdestinationer när resandet till USA ser ut att minska rejält i år. Det tror Robert Pettersson, turismforskare och verksamhetsledare vid forskningscentret ITOR på Mittuniversitetet.
Vi kan anta att svenskar och europeer i större utsträckning reser på den egna kontinenten och kanske inom det egna landet. Omvänt, när vi tittar på amerikanska besökare till Europa, så ser vi inte samma avmattning.
Internationella medier har rapporterat om att turister i stor grad väljer att avstå från planerade resor till USA i år. I flera länder störtdyker antalet resenärer, särskilt i länder som den amerikanska administrationen skapat spänningar med, som Danmark och Kanada. Men pilarna pekar neråt i stora delar av Europa. Robert Pettersson är överens med Susanne Andersson, vd för statliga turistmarknadsföringsbolaget Visit Sweden, om att Sverige kan vinna på att USA tappar. Men inte nödvändigtvis enbart på grund av det geopolitiska läget.
Ja, det tror jag faktiskt just i dagsläget. Om det är så att man aktivt väljer eller tycker att jag vill inte åka på grund av någon administration. Men jag skulle säga att det är snarare vilka trender som är just nu kopplat till resande. Och där är ju i stort sett alla de trenderna möter det som Sverige har att erbjuda.
Och reporter, det var Hampus Zetterqvist. Tokyobörsen minus 0,2%, Shanghai minus 0,3%, Hongkong minus 0,2%. I USA var börserna stängda igår, Stockholmsbörsen igår plus 1,5%. Valutamarknaden, där kostar en dollar 9 kronor och 52 öre. En euro handlas för 10 kronor och 85 öre.
Och med de siffrorna om vad som kan göras från svensk sida för att locka hit toppforskare från USA, Jonna Westin med Vetenskapsradion.
Ja, men precis, för när universiteten i USA pressas hårt av Trump-administrationen så hoppas ju EU och Sverige kunna få välkomna amerikanska toppforskare som söker sig hit istället. Men konkurrensen om dem är stor och Sverige står inte överst på listan, säger professor Carl Wennberg på Handelshögskolan i Stockholm.
Att Sverige generellt skulle vara i en bra position, det vet vi att det är vi inte.
Nej, för när världen står med öppna armar kan många andra länder erbjuda sånt som högre rankade universitet, betydligt högre löner och större akademisk frihet än i Sverige.
There's many moments when I wake up and look outside and I think to myself, how in the world did I end up in Sweden?
Mariah Meyer från Salt Lake City är idag professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
I'm not worried about getting, you know, kicked out of the country, but it's hard not to think about it.
Efter snart 4 år i Sverige är allt ännu inte klart med permanent uppehållstillstånd och det akademiska systemet är på många sätt väldigt annorlunda. De betydligt lägre lönerna kompenseras av det svenska välfärdssystemet, men innan familjen kom hit var det svårt att förstå.
You just have to trust that it's going to be okay because it looks so differently.
Mariah Meyer rekryterades av en kollega på Linköpings universitet som hjälpt familjen hitta bostad, skola och ett nytt socialt liv. Och Mariah Meyers tips till alla som nu vill rekrytera amerikanska forskare är att satsa på just ett sånt gott mottagande med människor som kan och vill vara en sorts mentorer in i det svenska samhället.
See if you can find someone in the department or university where they're going that would have the time and capacity to help them settle in their personal life.
Reporter är Ylva Karlqvist Warnborg och mer om det här kan du höra vid lunch idag här i P1. Nu ska vi till Mars, för de mystiska mörka streck eller strimmor som finns längs branta sluttningar där verkar inte vara tecken på vatten. Det menar forskare i en ny studie som publicerats i tidskriften Nature Communications. De här strimmorna upptäcktes med hjälp av en rymdsond på 70-talet och har sedan dess varit omdiskuterade bland planetforskare. Och i den nya studien har forskarna analyserat över 80 000 satellitbilder med hjälp av en algoritm och skapat en slags karta över strimmorna. Och enligt forskarnas jämförelse med andra faktorer verkar inget tyda på att vatten varit inblandat. Sannolikheten verkar vara större att vind och damm ligger bakom strecken. Att de bildats när ett fint lager av damm rört sig över sluttningarna. Och nu om våra tumlare i svenska vatten som har en väldigt varierad diet. Forskare i bland annat Lund har undersökt maginnehållet i döda tumlare som flutit i land eller fastnat som bifångst vid fiske. Och att veta vad den här lilla valen äter kan hjälpa oss att bevara den, säger marinekologen Johanna Stett.
Det finns studier sedan tidigare på vad tumlare äter i svenska vatten, men de var ganska gamla. Så att det behövdes en uppdaterad studie som visar vad tumlarna äter nu. Tumlarna, de har ett väldigt högt energibehov, men man tror också då att de kanske anpassar sin diet efter vilken fisk som finns i havet. Så att ifall fisketillgången påverkas så kanske dieten hos tumlare också ändras. Fiskepopulationerna i havet, de flesta mår ju inte särskilt bra. Vi överfiskar många av bestånden.
Vad står det på menyn då hos tumlarna?
Ja, alltså de har en väldigt bred meny. Vi hittade nästan 40 olika bytesfiskar. Men precis som i de tidigare studierna så är det fortfarande torsk och sill och smörbultar som är de viktigaste bytesarterna för tumlare.
Och vad hittade du som du inte visste om tidigare för arter i magarna?
Bland annat hittade vi ganska mycket bläckfisk i vissa tumlarmagar. Och sen var också ål ganska vanligt i vuxna honors magar i de södra delarna av Öresund och i södra delarna av Östersjön under senare delen av sommaren. Och genom att då veta vilka arter som tumlarna äter av så kan vi också enklare identifiera konflikter mellan fiske till exempel då och tumlare för att undvika att tumlare bifångas.
Det sa Johanna Stett, marinekolog vid Lunds universitet. Och reporter här, det var Sara Sällström.
Och det här är P1 Morgon, en dag när vi blickar mot Liverpool bland annat. Firandet av segern i Premier League som ju fick ett abrupt slut igår kväll när en personbil kördes rakt igenom delar av segerparaden.
Oh, no! Oh my god! Oh my god! What the fuck?
Ja, bilen den körde genom delar av folkmassan. När den stannade så sprang sen människor fram, försökte dra ut föraren. Det vi hörde här var ljud från sociala medier filmat av ett ögonvittne. 27 människor skadades, 2 allvarligt, men det finns inga misstankar om terrorism med de uppgifter vi fått nu på morgonen. Och vi återkommer lite senare till händelserna i Liverpool. Ja, någonting annat nu, nämligen sommar i P1 som väntar och årets sommarvärdar är hemliga än så länge. Men idag så avslöjas en av dem, lyssnarnas sommarvärd. Och vi kan väl höra en liten bit ur det bidrag som gjorde att han röstades fram.
Jag har en fråga till dig. Det känner du dig som mest levande? Och med levande menar jag inte bara att ditt hjärta slår och att du kan röra på armar och ben, utan det är ögonblicken när tiden står still och varje intryck etsar sig fast i minnet. Under den kommande timmen kommer jag att ta med dig på resa inte bara genom världen utan ett sätt att se på livet där varje dag kan bli ett äventyr.
Jo, ett litet smakprov, ett äventyr, sluta inte leka. Det är en ledstjärna för lyssnarnas sommarvärd i år. Han heter Anders Eriksson, är 82 år, från Stockholm och har sedan 70-talet arrangerat resor världen över i sina rosa bussar. Och nu sitter han här i P1 Morgonstudion. God morgon och välkommen.
God morgon, tackar.
Den här lusten du verkar ha till äventyr, var kommer den ifrån egentligen?
Jag tror att det kanske började när jag låg i lumpen på Älvsnabben, ett långresefartyg när jag var 19 år. Då gick vi runt halva jorden i 6 månader.
Vad gjorde det med dig?
Jag tror att det var då som jag upptäckte allt som fanns att se. Det var då som jag fick det äventyret i blodet. Hit vill jag komma tillbaka, tänkte jag, på många ställen som vi kom till.
Vad var det du såg där? Vad var det du upplevde som fick dig så lockad till det?
Jag hade ju inte sett så mycket. Jag var uppvuxen i Ånge, en köping mellan Sundsvall och Östersund. Och jag tror att jag hade väl varit i Norge en gång, tror jag. Ja, det var ju atmosfär nu överhuvudtaget och den åldern komma till alla de länderna. Det var i Sydamerika, det var runt halva jorden i 6 månader. Det var ju mycket lek, även fast man gjorde militärtjänsten. Jag var som hovmästare som det hette i officersmässan. Och det var ju mycket ledighet. Vi låg ju kanske 4-5 dagar i olika hamnar. Så man fick ju se ganska mycket.
Det var något annat än hemmavid.
Stor skillnad.
Ja. Men du, i ditt smakprov på sommarprat säger du vi slutar inte leka för att vi blir gamla, utan vi blir gamla för att vi slutar leka. Vad gör du för att inte sluta leka, som du kallar det?
Ja, jag drömmer om äventyr nästan varje dag. Jag håller igång fysiskt sett, så gör jag samma sak nu som jag gjorde när jag var 50. Jag hänger mina romerska ringar på kontoret. Cykla baklänges, gå på lina.
Cykla baklänges?
Ja, det gjorde jag igår på Pampas Marina, 6 kilometer. Sitta på styret och cykla baklänges. Det har gjort sedan jag var 11 år.
Det låter lite vanskligt för en 82-åring.
Ja, men det, för mig, jag känner mig inte som 82. Det får jag väl ofta höra. Att jag vet att jag är 82 på pappret.
Men du vill inte bli gammal?
Nej, jag tänker inte på att oj då, nu är jag snart 90. Jag tänker inte om barnet när jag kör på.
Du kör på. Och av allt som du varit med om, en del kanske kommer komma in i det här sommarpratet, finns det någonting som du verkligen känner att det där skulle jag vilja uppleva igen?
Ja, det är ju att kanske vandra i Nepal igen och åka genom Sahara som vi gjorde 1980 med 3 lastbilar och 50 pers. Det var 6 dagars sandkörning utan vägar.
Varför just de där 2? Varför kommer det upp i min?
Ja, jag vet det. Jag gillar öknar. Och ett av mina favoritställen också, det är ju Kashmir uppe i norra Indien, uppe i bergen. Det är en speciell känsla att vara där uppe i ett visst lugn. Och Sahara, det var väldigt varmt, det var 52 grader i skuggan 3 dagar rad. Men det var en torr värme, det var inte så jobbigt. Men ja, mäktigheten på något sätt, man kör ut och drar ut. Nu vet man att 6 dagar framför sig, inga vägar. Men vi hade ju laddat bra, vi hade 100 jättestora vattenmeloner med oss, diesel som kunde köra jorden runt. Det var ju mycket förberedelser.
Men är det framförallt människorna eller platserna som...
Både och.
Både och. Ja. Hur mycket har det där påverkat dig och förändrat dig som person då, att få uppleva så mycket i världen?
Ja, det har ju kommit successivt. Så att det, jag har varit i Indien 84 gånger. Första gången vi körde dit, det var 2016, 1969. Och det var... Ja, Indien har ju allt. Som jag sa tidigare, Kashmir uppe i norra Indien, det är ett av mina favoritställen som jag gärna återvänder till.
Det som du gör att du återvänder dit, men jag tänker ibland förändras platser också. Är det alltid detsamma när du kommer tillbaka eller kan du se en förändring som på något sätt
påverkar dig? I och med att jag var där ibland 2-3 gånger om året så var det inga större förändringar. Men jag vet att jämfört nu med 69 så är det ju stora förändringar.
Finns det platser i världen som har förändrats så mycket att det kanske inte går att besöka dem i samma utsträckning idag med tanke på alla konflikter som vi nu ser?
Ja, det är många platser. Som exempel Afghanistan så var ett av de populäraste länderna när vi åkte på hela Indienresan. Dit ska man kanske inte åka. Även i Sudan som jag körde igenom för länge sedan. Så det är många ställen som man måste undvika, tyvärr.
Många ställen att undvika. Nu har du ett sommarprogram eftersom du blivit framröstad som lyssnarnas sommarvärd att förbereda då. Vad hoppas du förmedla till den som lyssnar med tanke på det du säger här?
Ja, det vill att försöka påverka alla som sitter hemma, framförallt många ensamma som är lite rädda för att åka ut. De ska inte vänta för länge, för att vänta och vänta sen blir det ofta för sent. Har man tid och råd, då ska man ge sig ut. Man ska resa så länge man kan. En som reser har alltid någonting att berätta.
Kanske bara ett äventyr i vardagen också på hemmaplan.
Ja, det kan det vara.
Ditt nästa äventyr är något särskilt du fortfarande ser fram emot att göra, ja, i livet.
Ja, det kommer jag göra i år. Jag kommer köra motorcykel i Mongoliet i Gobiöknen i 10 dagar.
Baklänges eller framlänges?
Både och. När jag var 20 då körde jag baklänges på motorcykel i 3 mil. På den tiden var det inga hjälmar, men det gick bra.
Låter som det finns mycket äventyr kvar i dig, Anders Eriksson, som alltså är framröstad som lyssnarnas sommarvärd, och alla sommarpratare de kommer presenteras 11 juni. Vi byter ämne och ett Gaza som det var innan kriget, för där utspelar sig dokumentärfilmen Jalla Parkour som följer ett gäng killar som startade en parkourgrupp som filmar sina trick. Idag är miljöerna sönderbombade och en av gruppens medlemmar har dödats. Och för Ahmed Matar så blev parkouren en biljett ut ur Gaza. Idag är han svensk medborgare och tränar unga i sporten, men hela hans familj är kvar i Gaza.
Tio killar står i en ring i vattenbrynet. De har satt ihop sina händer. 1, 2, 3. Gaza parkour, ropar de. Och sträcker upp händerna i luften. Sedan springer de ut och kastar sig i det mörkblå vattnet. I filmen får man se medlemmarna i Gaza parkour göra fullständigt livsfarliga tricks. De gör volter från höga höjder i ruiner, i sanddynerna vid stranden och klättrar på väggarna på halvfärdiga höghus.
We wanted to achieve our dreams. We wanted to join competitions. We wanted to show that we are the best in Gaza.
Vi ville nå våra drömmar och tävla i internationella parkourtävlingar, säger Ahmed Matari som är huvudperson i filmen. För honom blev parkour vägen ut ur Gaza. Han blir inbjuden för att delta i världsmästerskapet i parkour i Helsingborg, fick visum
och lyckades efter flera försök lämna Gaza. Han stannade i Sverige, fick jobb och uppehållstillstånd och sedan 3 år tillbaka är han svensk medborgare. Nu jobbar han i Stockholm med att undervisa barn och ungdomar i parkour.
Men idags träning kommer att handla mycket om flow.
Flow?
Ahmed Matai ler och skrattar med barnen. Men hans tankar är hela tiden i Gaza.
Jag är glad med dem att de är glada, men samtidigt mina tankar alltid med min familj.
Hela Ahmeds familj är kvar i Gaza. I dokumentärfilmen ser man familjens liv innan kriget i deras hem i Khan Younes. Där sitter Ahmed med en laptop framför sig i sitt hem i Gaza och visar filmer han spelat in med Gaza Parkour. Bredvid honom står hans lillebror som knappt når upp till bordet. Hans lilla syster tittar med stora ögon och hans pappa skrattar. Ahmeds mamma sitter i en soffa bakom dem och ler med hela ansiktet. De ser så glada ut. Nu handlar allt om att överleva. Ahmed har kontakt med dem varje dag. De berättar att maten snart är slut. Att de blöter upp pasta och lagar bröd på det. Under intervjun växlar Ahmed mellan svenska och engelska.
Så jag tänker att de har inte mat att äta i... The bombs anytime could fall on them. So it's a dangerous situation where my family is like could be killed any moment.
Ahmeds familj bor kvar i huset där han växte upp. Men nu finns bara delar av taket och några väggar kvar. Han visar bilder. Överallt runt huset ligger stora cementblock. Hela området har blivit bombat. Familjen flyttade under en period till Rafah eftersom israeliska armén beordrade att området skulle evakueras. Men när de kunde flyttade de tillbaka. I förra veckan uppmanade Israel alla i Khan Younes att lämna stan. Men Ahmeds familj har bestämt sig för att stanna.
My family is exactly on the line that is dividing that area, like you have to evacuate from this area. So they don't know if they have to evacuate or not, but where will they go? Nowhere is safer than the other.
Vart ska de åka? Det finns inga säkra zoner i Gaza, säger Ahmed.
The bomb from the sea, the bomb from the air, the bomb from the side with the bomb with the drones.
De bombar från havet och luften och med drönare, säger Ahmed. När han pratar med sin mamma märker han att hennes krafter håller på att ta slut.
My mom always when I call her before. When I ask her how are they, she tell me they are okay, everything is fine. Nowadays she don't tell me the same. She tell me pray for us. We are scared. This is something new. It's not something that my mom used to say. It's just they are so exhausted.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara be för oss, säger Ahmed. Varje natt är han uppe och följer nyheterna. Han har svårt att sova och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Ibland bryts samtalen rakt av. Då är det som att hjärtat stannar, säger Ahmed.
I get just a shock inside my body freezes. What happened in this moment? When you are in a call and suddenly the call closed.
Ahmed Matai vet vad han pratar om. Sedan kriget började har han förlorat 50 släktingar och vänner, berättar han. Ahmed Matai var tillbaka och hälsade på sin familj i Gaza sommaren 2023. Då hade han inte varit i Gaza på 7 år. Och han blev förvånad över hur mycket som hade byggts upp efter det förra kriget.
Jag hade tur att jag kunde se Gaza den tiden när det var fint. I never seen Gaza as beautiful as it was when I visited it.
Jag har aldrig sett Gaza så vackert, säger Ahmed. Han lämnade Gaza precis innan kriget började. Ändå är han inte glad över att han hann ut.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familjen så har jag förlorat allt. Så för mig är det inte säkert att vara här. Det är säkert att vara med dem och att vi lever samma liv tillsammans.
Reportage av Johanna Sjövall. När det nu är dags för Kulturnytt, Andrea Valderrama, och ikväll så ska ju Polarpriset delas ut.
Ja, i år är vinnarna jazzpianisten Herbie Hancock, den kanadensiska dirigenten och sopranen Barbara Hannigan och rockbandet Queen.
Jag har alltid fascinerats av hans ton. Jag tycker han har väldigt bra ton. Och så är han ju en mästare av att lägga stämpaket på gitarren.
Fredrik Åkesson är gitarrist i progmetalbandet Opeth och kommer tillsammans med Ghost framföra en Queen-låt på Polarprisutdelningen. Att Brian May, den legendariska gitarristen från Queen, kommer sitta i publiken, det försöker han undvika att tänka på.
Ja, det har inte undgått mig att tänka på det. Men man får väl tänka att man står i replokalen och försöker... Eller som någon sa, tänk att alla är nakna, då kommer du slappna av. En psykologisk fint.
Reporter var William Thomas. Slovenien överväger att dra sig ur Eurovision nästa år om inte Israels deltagande diskuteras, det skriver landets public servicebolag till arrangören EBU. Slovenien vill också se en ökad transparens när det gäller telefonröstningen. Orsakerna till det här är kriget i Gaza, och Slovenien menar också att resultatet av årets telefonomröstning i Eurovision-finalen spett på allmänhetens misstro att politiska intressen skulle kunna påverka slutresultatet. Också belgiska, irländska och spanska programföretag har haft liknande synpunkter. I flera fall i år fick Israels bidrag 0 poäng av juryn, men högsta poäng från allmänheten. EBU har sagt att reglerna ska ses över. Däremot har EBU slagit fast att röstningen i år gick rätt till. Nu fortsätter P1-morgonen, Mikael.
Ja, en tisdag som börjar med att de allra flesta kanske får lite sol i alla fall. Katarina Andersson på SMHI-prognosen. Hur ser den ut i sin helhet?
Ja, vi har ett ganska ostadigt väderläge med ett regnområde över Danmark som under dagen passerar upp över Götaland och Svealand. Men dagen kan inledas med en del sol. Solen inleder även i södra Norrland medan lite rester av gårdagens front till en början hänger kvar över norra Norrland. Regnet i söder fortsätter i norrut och når under kvällen och natten upp även över mellersta Norrland. Dock blir det inte enbart uppehållsväder i Götaland, för här når nästa regn in över de södra delarna. Risken för gräsbrand är idag stor eller mycket stor i snöfria områden av västra delarna av södra och mellersta Norrland. Och risken för skogsbrand är stor i östra delarna av Götaland, Svealand samt på Gotland. Prognos till imorgon bitti, Götalands fastland. Solen inleder på flera platser, men molnen tätnar västerifrån och följs av regn. Störst mängder väntas i de nordvästra landskapen. Här 9-13 grader. I övrigt 12-17 grader. Längs ostkusten någon grad högre och här endast små regnmängder. I kväll drar regnet bort åt nordost och det klarnar upp något, men kan bildas en del dis. I natt 8-12 grader och över de södra landskapen når som sagt nästa regn in. Sydlig vind på dagen med friska eller vid västkusten hårda vindbyar. I natt avtagande vind. Öland och Gotland får först soligt men i eftermiddag molnigt, möjligen med någon skur. 14-18 grader, i natt runt 10 grader och mot morgonen möjligen fler skurar. Sydlig vind på dagen med friska vindbyar. Hela Svealand, först en del sol, men molnigheten ökar från sydväst och följs under eftermiddagen av regn. Vid Roslagskusten först till kvällen. Störst mängder väntas i Värmland och Västmanland. På dagen 10-15 grader, i de östra landskapen 15-18 grader. I kväll och i natt drar regnet bort norrut och följs av delvis uppklarnande väder, då 8-12 grader. Vind omkring syd i eftermiddag med friska vindbyar. hela södra Norrland. Solen varvas efterhand med en del moln och på dagen 14-19 grader i fjällen lägre. I kväll breder regn ut sig söderifrån och i natt övergår regnet i skurar men upphör i kustlandet och södra inlandet. Då 5-10 grader. Sydlig vind, främst dagtid med friska vindbyar. Hela norra Norrland, först mycket moln, någon lokal skur och vid kusten en del dis eller dimma. Men under dagen luckras molnen upp något söderifrån och solen får en del utrymme. Från omkring 15 grader i kustlandet till 6-12 grader i fjällen. I natt klarnar det upp i norr medan regn når upp över de södra och mellersta delarna. Då 4-10 grader i norra fjällen runt noll. Och sydlig vind även här dagtid med friska vindbyar. Klockan 6 hade Stockholm och Karlskrona 11 grader, Göteborg och Malmö 12, Kalmar 9. Visby 11, Jönköpings flygplats 8, liksom Karlstad. Norrköping och Gävle 9, Mora 10, Sundsvall 5, Östersund 7. Umeå och Vilhelmina samt även Luleå 6 grader och Kiruna 9 grader. Och med det åter till Mikael Kulle.
Och god morgon på er. Vi ger oss in i en ny timme här i P1-morgon. Katarina Bojve då med Ekonyheter.
Ja, en svensk tidigare dömd för terrorism åtalas nu för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien.
Om en kvart då pratar vi om riskerna med fullsatta häkten och anstalter. Kriminalvårdens generaldirektör och facket på väg hit. Klockan är 7.
Flera barn bland de som skadades när en bil körde in bland folk i Liverpool igår kväll. Pilot brändes till döds i Syrien, nu åtalas svensk IS-terrorist. Granskningen av djurvårdskedjan Evidensia fortsätter. Hunden Albus dog efter ett rutiningrepp. Och så har lyssnarnas sommarvärd avslöjats. Ja, i Liverpool i Storbritannien så fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. Två av personerna är allvarligt skadade. Det finns inga misstankar om terrormotiv bakom händelsen enligt polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FC:s seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav ett barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Vi förstår att folk är upprörda, sa Dave Kitchen från ambulanstjänsten.
This is indeed an appalling incident. And we understand that people will be deeply upset.
Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Liverpools politiska ledare Liam Robinson från Labourpartiet sa på presskonferensen att stan kommer att ta sig igenom det hela.
Liverpool is a city that has a proud history of coming together and supporting each other during challenging times.
Pontus Mattsson, London.
Och svenske Jimmy Hemmingsson, han var i närheten när bilen körde in bland folk.
Vi går ner på pubben, vi tar några bärs och helt plötsligt så är 10 meter ifrån oss och ser att nu händer det någonting, det bara smäller och det är panik, det blir kaos liksom. Det är blod, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Det är så här liksom, är det någon som skjuter? Är det någon som har kört på någon? Det är bara en katastrofplats liksom.
Svenska Jimmy Hemmingsson som alltså var på plats i Liverpool där en bil plöjde in bland folk. En person har förts till sjukhus efter skottlossning i natt utanför Grästorp i Västergötland. En person har gripits i anslutning till platsen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Och i Malmö har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hyllie. Polisen larmades till platsen vid 2-tiden i natt. Det finns inga uppgifter om att personer har skadats och polisen rubricerar det hela som en allmänfarlig ödeläggelse. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenske IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Jodat Al-Kasasbe. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Muad Al-Kasasbe mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes Al-Kasasbe in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Utanför buren stod tiotals IS-män beväpnade och maskerade. En av dem var, enligt åklagarna, svenske Osama Krayem. Han är dömd redan idag för terrorbrott i Frankrike och Belgien. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna. Jodat Al-Kasasbe säger att föräldrarna fortfarande inte kunnat se på videon där hans bror bränns ihjäl. Men de uttrycker en lättnad att det svenska rättsväsendet tar upp fallet. Jag hoppas att de under rättegången kan reda ut vilka andra som deltog i den här horribla gärningen, men också var liket kan vara. Att få veta det skulle kunna hjälpa oss att bearbeta sorgen, säger Jodat Al-Kasasbe.
Reporter var Reven Tjecho. Och så ska det handla om hur det är att ha hela sin familj i Gaza. Så är det för Ahmed Mattar som bor i Stockholm. Varje morgon kontaktar han sin familj för att se om de har överlevt natten. Och under intervjun så växlar han mellan engelska och svenska.
De har inte mat att äta. The bombs anytime could fall on them.
Min familj kan bli dödad när som helst, säger Ahmed. På nätterna är han uppe och följer nyheterna och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Och på senare tid har samtalen förändrats.
My mom always when I call her before when I ask her how are they, she tell me they are okay, everything is fine. Nowadays she don't tell me the same. She tell me pray for us. We are scared.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Sedan kriget började har han förlorat över 50 släktingar och vänner, berättar han. Men trots att han är i säkerhet här hade han hellre varit tillsammans med sin familj i Gaza.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familj så har jag förlorat allt.
Ahmed Mattar som har sin familj i Gaza och reporter var Johanna Sjövall. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall i Ecuador där militären anklagas för att ha kidnappat och dödat 4 minderåriga pojkar. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat pappan till 2 av de försvunna pojkarna.
Luis Arroyo sätter sig på den understa våningssängen med färgglada barnlakan. Här sov Ismael och där uppe Josué. På väggen hänger deras bebisfoton och fotbollsmedaljer. På träbyrån har de ristat in sina namn med spretiga bokstäver. Nu sover deras syster här ibland. Hon säger att hon brukar känna hur de kramar henne i drömmen, säger Louise. Det har gått ett halvår sedan Ismael och Josué försvann spårlöst från en fotbollsplan i södra Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas nu mest våldsamma. Mina pojkar visste att de skulle vara hemma till 8:30, men de kom inte, säger Louise. När han och frun började leta berättade grannar att militärer sätts köra iväg med 4 pojkar. Den yngsta, bara 11 år gammal. Louise gjorde en polisanmälan. Poliserna sa åt honom att inte lägga upp någonting på sociala medier och hålla en låg profil. Men dagarna gick, inget hände och familjen blev desperat. De la upp bilder på sociala medier som spreds och efter några veckor var skandalen ett faktum. Idag börjar rättegången mot 17 militärer som misstänks ha fört iväg och mördat pojkarna och bränt deras kvarlevor. Militärerna hävdade först att pojkarna var gängkriminella och försökte råna en kvinna. Men övervakningskameror visar inget sånt. Och nu har några av militärerna börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Ecuador har i snart 2 år levt med nästintill permanent undantagstillstånd som ger militären vida befogenheter i kampen mot gängbrottsligheten som plågar landet.
Realmente no es un acto aislado. Esto responde a un patrón.
De 4 försvunna pojkarna är det mest kända fallet av utomrättsliga avrättningar. Men det finns många fler och alla har gemensamt att polisens eller militärens agerande omgärdas av straffrihet, säger människorättsadvokaten Abraham Aguirre i Guayaquil.
De darle la garantía de impunidad.
Och reporter var vår